Det var en man som hette Saul och han var en fanatisk jude. I Apostlagärningarna 22 så läser vi om honom och det som han gjorde. Han hade hört om Jesus. Han hade hört talas om hans undervisning och vem han var. Och han hade märkt att det var någonting speciellt med den här Jesus. Han hade sett hans under och mirakel. Han visste att det var någonting som föreslog att han faktiskt var Messias. Men rabbinerna, de hade berättat för honom att det här ska han inte tro på. Om du tror på Jesus så blir du utesluten ur synagogan. Så Saul hade stävjat Guds andes röst. Och på det här sättet, istället så hade han försökt att visa ännu större nit för judendomen. Vi läser i Apostlagärningarna 22, vers 3-5. Han säger: jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag. Gamaliel, han var den mest högt ansedda läraren inom judendomen vid det här laget. En av de i alla fall högst ansedda lärarna. Paulus hade en gedigen utbildning, minst sagt. Han var verkligen en lovande person inom den judiska församlingen. Och han säger: jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Och han säger i vers 4: jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även de som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Saul blev irriterad på dessa kristna, den här judiska sekten som påstod att Jesus var Messias. Och han gick hårt fram emot dem. Han började att förfölja dem. Han började släpa dem inför domstol. Han var förresten med när Stefanos stenades. Då står det att personerna där, de bredde ut sina mantlar framför en ung man som hette Saul. Och han tyckte att det var bra, står det, att Stefanos blev stenad. För han var en kättare enligt Paulus. Eller Saulus som han hette då. Han fortsatte att vara en ledande figur i den förföljelse som bröt ut efter det. Och nu var han på väg till Damaskus där han skulle föra människorna, de kristna, till fängelse och att de skulle få sitt straff. Men någonting hände på vägen. Jesus grep in i hans liv. I vers 6 så läser vi: när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa det till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: vem är du, Herre? Han svarade: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset, men uppfattade inte rösten som talade till mig. Vilken chock! Här så reser Saul på väg mot Damaskus och han ska förgöra de kristna och han får möta Herren Jesus själv. Som talar till honom och säger: varför förföljer du mig? Och han inser att det här är Gud själv som talar med honom. Han säger: vem är du? Och han säger: jag är Jesus som du förföljer. Han insåg att han kämpade inte mot människor, men han kämpade mot Gud själv. Och i sin ånger och förtvivlan och fruktan, inte minst sagt, så ställer han den här frågan till Jesus. I vers 10. Jag frågade, vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig, res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se. Så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sade, Saul, min broder, du får tillbaka din syn. I samma ögonblick kunde jag se. Paulus blir blind i 3 dagar. Under den här tiden så måste han själv ledas utav andra. Och det här på något sätt representerade hans andliga blindhet som han hade fått uppleva. Nu hade han 3 dagar på sig att tänka över hela sitt liv. Han började att koppla ihop saker och ting. Han insåg att den här personen som han hade förföljt var ingen annan än Jesus Kristus och alltså Messias. Och han kände en djup ånger över det han hade gjort. Nu kommer han här. Det är intressant att Jesus berättar inte för Saul allting som han ska göra. Lägger ni märke till det? Det står inte att han frågar honom, vad ska jag göra, Herre? Och Jesus berättar inte direkt till honom och säger att jo, det här och det här och det här ska du göra. Utan han säger, gå till Damaskus så ska jag visa dig vad du ska göra. Han för honom i kontakt med sin organiserade församling. Är det inte intressant? När Jesus sa att till Saul att du, varför förföljer du mig? Så var det ju inte Jesus personligen som han förföljde, eller hur? Jesus var uppe i himlen redan vid det här laget. Men vem var det som Saul förföljde? Jo, det var hans församling, eller hur? Och när en person förföljde Jesus församling, så var det egentligen i själva verket Jesus som de förföljde. För Jesus identifierar sig med sitt folk. Det finns ett nära samband mellan dem. Och det som de har gjort mot, Jesus sa, det som ni har gjort mot ett av dessa mina minsta, det har ni också gjort mot mig. Så han för honom för att få mer undervisning till sin församling. Väldigt intressant. Och när Saul har tänkt över det här, så till slut så tar han emot Jesus som sin personliga frälsare. Och Ananias som möter honom här, jag kan tänka mig Ananias rädsla, eller hur? Han visste om att nu var Saul på väg och han skulle förfölja de kristna. Jag kan tänka mig när Ananias får den här synen, vilket han fick enligt en annan skildring. Ananias, han får en syn där Gud säger, gå och möt den här Saul. Och jag kan tänka mig att Ananias säger, den Saul. Vet du Gud vad han har gjort? Vet du att han håller på och förföljer varenda kristen och släpar dem inför domstol och halshugger dem och gör alla möjliga hemska saker? Ska jag gå och möta honom? Du måste mena att en annan Saul. Nej, sa Gud. Honom ska du gå och möta. För han har mött mig. Och det händer. Och där så får han sin syn tillbaka. Och Saul får ett nytt namn. Han kallas Paulus. Och han blir en av den kristna församlingens grundpelare under den här tiden. Ananias säger någonting intressant till Saul, eller till Paulus. Vers 14 så står det, då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Vers 15, du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Det är intressant att Gud hade en plan för Saul. Han hade en plan för Paulus. Trots att han hade gjort fel, eller hur? Tänk vilken nåd. Har du gått fel någon gång? Har du gjort saker som är hemska i Guds ögon? Gud ger inte upp på dig. Han har en plan för dig fortfarande. Han har inte förkastat dig. Han har fortfarande en utväg, en plan. Han hade en plan för Paulus liv. Om att vara vittne för honom. Men innan han skulle bli det här vittnet så var det någonting han skulle göra först. Vers 16. Och nu, varför väntar du? Eller rättare sagt, nu, vad väntar du på, står det här. Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Vad väntar du på? En bra fråga, eller hur? Han hade tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och innan det så behövde han, eller innan han kunde vara ett effektivt vittne för Kristus, så behövde han ta emot Jesus i sitt hjärta, men också att bli döpt. Nu, vad är dopet för någonting? Om vi tittar i Nya Testamentet så finner vi en person som började att döpa människor. Och hans namn var Johannes döparen. Han kom som förelöpare till Jesus. Och vi läser i Lukas 3 om honom. Att när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Så han gick runt och han döpte människor. Omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Om en person önskade få syndernas förlåtelse så behövde de bli döpta. Precis som vi läste om Saul där. Han skulle döpas och låtas tvättas ren från sina synder. Det var en bild på att de skulle tvättas rena ifrån den synden. Nu när Johannes var döpte här så var det många som kom till honom. Han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade det här. Och många människor kom och de blev döpta. I Matteus kapitel 3 så läser vi om vad som hände. Det var en annan person också som kom och blev döpt. Det står i vers 13 så här. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Och då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa det, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Jesus själv blev döpt. Nu, hur kan det vara så att Jesus blev döpt? Hade han några synder som han behövde tvättas ren ifrån? Nej, verkligen inte. Han var Guds fläckfria lamm. Han var fullkomlig. Och det var därför Johannes reagerade som han gjorde. Han sa, ska jag döpa dig? Du behöver döpa mig. Men Jesus sa, men låt ändå ske. Varför? Jo, för att vi ska uppfylla all rättfärdighet. Jesus ville ge ett exempel på, eller för sina troende, sina efterföljare, om vilken väg de skulle gå. Om Jesus har gått den vägen, ja, då kan ingen utav oss säga att vi vill dra oss undan den vägen. För Jesus vill visa ett fullkomligt exempel för var och en. I och med att Jesus själv låter sig döpas utav Johannes så ger han också sin välsignelse till ceremonin, till dopets ceremoni. Och till Johannes dop, om du så vill. Jesus var omkring 30 år när han blev döpt. Det är ganska intressant att lägga märke till. Men när Jesus blev döpt så ser man också att den heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst från himlen sa: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Så fadern själv och den helige ande, de gav också sin välsignelse till dopet, eller hur? De tyckte att det här var någonting bra, det här var något gudomligt, inspirerat. Så, i Matteus 28 så ser vi att Jesus, han ger den stora missionsbefallningen till sina lärjungar. Och där så ger han, berättar han dessa ord. Vers 18 så står det: då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, dagar till tidens slut. Jesus säger: hur många människor önskar Jesus ska bli döpta? Alla, eller hur? Det här var inte bara någonting som vissa personer, riktigt syndiga människor, skulle göra. Utan nej, det här var någonting för alla, eller hur? Alla, gå ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Till och med Jesus själv lät sig döpas. I Markus evangeliet 16 och vers 6 så säger han: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dopet är, om du så vill, en frälsningsfråga. Eller hur? Det finns två stycken kriterier som Jesus nämner här. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Nå, du kanske säger att, men finns det inte, vad med de som inte har möjlighet? Ja, det finns personer som inte har möjlighet. Till exempel rövaren på korset. Han blev omvänd där i sista stunden. Han kunde inte säga till romarna: ursäkta mig romare, jag skulle vilja komma ner en liten stund för jag behöver bli döpt så att jag kan bli frälst. Det hade inte fungerat. Men Jesus försäkrade honom ändå: sannoliken säger jag dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Så visst, det finns undantag för de som inte kan det. Men jag tror att om den här rövaren hade kunnat komma ner så hade han låtit sig döpas. Tror ni inte det? Det hade han absolut. Så för alla som har möjlighet så är det här en frälsningsfråga. Varför är det så viktigt? Varför anser Jesus att det är så viktigt att var och en blir döpt? Han säger också i Johannes 3 och vers 5: amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. När Jesus pratar om den som är född i ande, utav anden, så pratar han om omvändelsen. När han pratar om den som är född utav vattnet så pratar han om dopet. Den person som inte har upplevt omvändelsen i sitt hjärta och den som inte har blivit döpt. Båda de här måste finnas. Eller den personen kan inte komma in i Guds rike. Så båda de här sakerna behöver finnas. Både omvändelsen, tron om du så vill, och dopet. De båda är en del utav Guds rike. Varför är det så viktigt? Första Petrus kapitel 3 vers 21 förklarar vad dopet egentligen är för någonting. Det står: efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Dopet innebär inte att en person slutar att aldrig någonsin kommer att göra något fel resten av deras liv. Det är inte bara ett bad där man blir ren i yttre bemärkelse. Nej, dopet är en bekännelse. Dopet är en bekännelse. Det är samvetets bekännelse, ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Man kan jämföra dopet med ett bröllop. Ett bröllop är en vacker händelse, tycker jag, för det mesta. Det är två stycken personer som älskar varandra. Och de älskar varandra så mycket att de vill ingå ett förbund med varandra. Och de vill göra det offentligt. Inför människor, inför vittnen, så lovar de varandra trohet. Och Gud ger sin välsignelse över det. Dopet är på ett sätt bröllopet med Jesus. Det är så vi ingår ett förbund med Jesus. Och vi säger att jag älskar Jesus och jag vill tillhöra honom. Det är egentligen vad dopet handlar om. Det är en bekännelse av att jag vill tillhöra Jesus. Jag vill offentligt vara på hans sida och vara en del i Guds rike. Jesus sa, den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Så den person som inte vågar bekänna Jesus, den som skäms för att göra det, den kommer Jesus att skämmas för när han kommer i sin härlighet. Och därför förstår vi varför dopet är en så viktig del av det kristna livet. För det är där vi offentligt bekänner att vi tillhör Jesus. Vi vill stå på hans sida och vi vill vara hans. Vi blir en del av hans familj. Vi blir en del av hans församling. Men vi kommer in på det. I Apostlagärningarna 22 och vers 16 så såg vi igen det här. Där Ananias frågade, nu varför tvekar du, stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Det är genom dopet som vi åkallar Guds namn. Och munnens bekännelse är en del utav frälsningen enligt Romarbrevet 10. Vad innebär dopet? Dopet symboliserar en död ifrån sitt gamla liv och en uppståndelse till ett nytt liv. Det är en yttre bekännelse utav en inre verklighet som har ägt rum. Om vi tänker efter med bröllopet. Varför gifter sig två personer vanligtvis? Är det för att de ska börja älska varandra? Eller är det för att de redan älskar varandra och de vill visa det offentligt? Jag vet att det finns vissa fall där man har såna andra sätt att gifta sig på. Men jag tror att det ideella är att två personer älskar varandra och därför så vill de visa det offentligt. Och så är det med dopet också. I Romarbrevet 6 och 23 så står det så här. Vers 3 till 6. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Det är intressant här att det står att vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Vi begravs i dopets vatten och vi uppstår till ett nytt liv. Det är ett tecken på att vi tar avstånd ifrån det gamla sättet att leva på. Vi har följt våra egna vägar. Vi har följt vårt syndiga begär. Men nu vill vi leva efter Guds ande och hans vilja för våra liv. Och det markerar den här omvändelsen. Och vi vill visa offentligt att vi är en ny person. För ta till exempel Saul eller Paulus. Han hade förföljt kristna och dödat människor höger och vänster. Om han då sa att nu är jag kristen och börjat predika och sådana saker, så, och det inte hade, han hade, inte hade bekänt det offentligt och visat det här genom dopet, så hade det gjort det svårare för honom. Och därför så behövde han, genom att göra den här bekännelsen, bli renad från sina synder och börja på det nya livet. Omvändelse är alltså en avgörande del i dopet. Det betyder inte att man måste vara fullkomlig innan man blir döpt. Det är inte det som det handlar om, för helgelsen fortsätter. Och vi upptäcker nya karaktärsbrister i vårt liv ju närmare vi kommer Jesus. Men dopet är början. Det är starten på det här nya livet. Och syndens makt ska ha varit bruten. Så att vi inte är slavar under synden. Den person som är en slav under synden är inte redo att bli döpt. Utan den person som har vänt sig till Jesus, det är de som är redo att ta emot det här. I Lukas kapitel 3 så har vi en person som pratade om, eller så har vi Johannes döparen då, som får en massa personer som vill bli döpta. Man kan ju tycka här har Johannes ett ypperligt tillfälle att öka sitt medlemsantal i sin församling, eller hur? Här kommer en massa personer och de vill bli döpta. Det står där: han sa det nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tänk inte vi har Abraham till fader. Det här är hårda ord, eller hur? Johannes, jag tror inte han bara använder fula ord här, utan han menar det han säger. De är huggorms yngel i den bemärkelsen att de är barn till den onde fortfarande. De är fortfarande fast i sina synder, och han vill inte döpa dem tills de hade visat omvändelsens frukt i sitt liv, eller hur? Folk frågar honom: vad ska vi göra för någonting? Lägg märke till vers 9. Yxan är redan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågar honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldaterna frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Sann omvändelse kommer att visa sig i handlingar, eller hur? En sann omvändelse är ingenting som bara är en ytlig bekännelse. Att jag tror på Jesus. Vet ni, Satan och hans demoner, de tror också på Jesus, att han finns, eller hur? Men de litar inte på honom. De har inte den här frälsande tron, den här förtröstan på Kristus. Och det är den som Jesus letar efter. Det är den som Johannes döparen letar efter. Han kunde inte se människors hjärtan, men han kunde se på frukten utav deras liv. Och därför så ville han försäkra sig om att den här personen var verkligen omvänd. Och om han såg att den här personen sa: jag vill bli döpt, jag är omvänd, men så levde de på ett totalt annorlunda sätt. De levde i öppen synd. Så kunde inte Johannes döpa den här personen. Utan han förväntade att omvändelsen skulle föregå det. Samma sak gjorde apostlarna i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 37-39. Det är intressant att vi läser där om några personer som frågar just samma fråga: vad ska vi göra? Vers 37. Så står det: när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Här har vi igen uppmaningen. Vilket kommer först? Omvändelsen eller dopet? Här kommer omvändelsen först, eller hur? Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. I Apostlagärningarna 16 så finner vi en annan berättelse om det här. Innan vi läser den så vill jag bara säga att det finns en väldigt dominant tanke i vårt samhälle här om att de som man döper är spädbarn. Och att det är dessa som man för fram och låter döpa. Och utifrån det som vi har tittat på hittills så kan vi dra slutsatsen att det här är ingenting som den tidiga kristna kyrkan höll på med på något sätt. Vi finner snarare att de gjorde något helt annat. Ett spädbarn kan inte omvända sig, eller hur? De kan inte bekänna. De kan inte ta emot Jesus och ångra sina synder. De kan inte visa omvändelsens frukt i sina liv. De kan inte ens välja. Och vi ser att det här passar inte ihop med Bibelns definition utav dopet. Nu, det finns eller Bibeln lär att barn väldigt gärna kan bäras fram inför församlingsledaren som kan ge sin välsignelse åt de här barnen. Och då kan de kan vara spädbarn. Jesus, han tog barnen i sin famn. Han lade sina händer på dem och han välsignade dem. Han döpte dem inte, men han välsignade dem. Och det är en fin handling. En mycket fin handling. En barnvälsignelse kallar man det ibland för. Att man har en ceremoni för att knyta ihop kontakten mellan föräldrar och församlingen. Och på något sätt så blir barnet speciellt. Eftersom människor tar sig an och ber för det här barnet extra mycket i församlingen. Så det här är en fin ceremoni. Men det är inte ett bibliskt dop. Eftersom det här barnet inte kan omvända sig. Det kan inte bekänna sina synder. Det kan inte få uppleva den här omvändelsen. Så om du har gått igenom det här så visst, det är en fin sak. Och det är en positiv sak i den bemärkelsen. Men det är inte ett dop. Dopet, det finns inget stöd, inte en enda text i hela Bibeln som ens föreslår att barn skulle ha blivit döpta. Den text som ibland används är den här i Apostlagärningarna 16. Jag vill bara visa er den här, bara för att vi ska se tankegången. Apostlagärningarna 16. Och det handlar om en person som var fångvaktare i Filippi. Och i vers 33, ja förresten, det blir en jordbävning där. Så Paulus och hans vän, de blir frigivna. Men de är kvar där i fängelset. Och den här fångvaktaren ska just ta sitt liv, men Paulus ropar till honom och säger att nej, gör inte det. För vi är här allihopa. Och då så kastar sig fångvaktaren vid deras fötter. I vers 29, då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Där har vi igen den här tanken. Vad ska jag göra för att bli frälst? De De svarade, tro på Herren Jesus och blir du frälst. Vers 33 är någon som är en text som många använder för att stödja barndopet. Det står där, redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren dem och tvättade deras sår, och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Och sen så drar man slutsatsen att ja, titta här, han döptes tillsammans med hela sin familj. Säkert fanns det några spädbarn där bland familjen, och därför så har vi ett tydligt bevis, säger man, från Bibeln om att den undervisar om spädbarns dop. Men om vi läser versen efter, vad står det där då? Det motbevisar hela den här tanken. Det är viktigt att läsa en text i sitt sammanhang, eller hur? Man kan inte bara plocka ur någonting och sen så bygga en lära på det här, utan man måste läsa sammanhanget. Och vad säger sammanhanget? Vers 34. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade varå. De hade kommit till tro på Gud. Så hade de kommit till tro på Gud? Uppenbarligen. Titta tidigare, versen innan, så står det att apostlarna hade förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj innan dopet. De förkunnade ordet för honom och alla i hans familj. Om vi tittar i vers 31 så berättade apostlarna hur de skulle bli frälsta. Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Så det är uppenbart att dessa familjemedlemmar, oavsett hur gamla de var, det står inte ens om det fanns några barn här, men låt säga att det fanns barn, så var de åtminstone stora nog för att kunna tro på Jesus. De var tillräckligt stora för att kunna undervisas av apostlarna och förstå det, och sedan att bli döpta. Så den här texten, snarare än att stödja barndopet, visar det raka motsatsen. Att en person behöver ta emot Jesus. Vara tillräckligt gammal för att kunna ta emot Jesus, tro på evangeliet och få undervisning innan de kunde bli döpta. I den tidiga kristna kyrkan så var det här standard. Jag tar upp det här inte som en auktoritet, men bara för att visa i den tidiga kyrkan hur många gjorde där. Det här är från Didache. Jag vet inte om jag uttalar det där rätt. Det är en av de tidigaste, om inte den tidigaste, kristna skriften som man har utöver Bibeln. Men den är daterad till 100 efter Kristus. Och där står det så här, beträffande dopet, döp på detta sätt. Efter att först ha reciterat alla dessa ting, döp i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, i rinnande vatten. Men om du inte har något rinnande vatten, så döp då i annat vatten. Så det här var återigen, de döpte inte i någon font, utan de döpte i vatten där de sänktes ned. Det står, du ska uppmana den som ska döpas att fasta en eller två dagar dessförinnan. Nu kan du be ett spädbarn att fasta en till två dagar innan de ska döpas. Nej. Det här visar tydligt att de som döptes var tillräckligt stora för att kunna göra de här olika sakerna. Tertullianus, 200 efter Kristus, säger att men de vars uppgift är att förrätta dopet ska veta att man inte bör döpa förhastat. Vissa människor är så ivriga att döpa. Så fort en person har fötts så måste de döpas. Om man tänker om den här personen inte döps så kommer de att gå förlorat. Det är inte riktigt sant. För om vi tänker på rövaren på korset. Han kunde bli frälst även om han inte blev döpt. Okej? Och jag tror att innan en person är mogen nog i sitt sinne att kunna fatta ett eget beslut, så vet vi inte, då kommer Gud att ta hand om deras frälsning. Vi behöver inte oroa oss för det. Men det står här då att man inte ska döpa förhastat. Därför i enlighet med varje människas förutsättning och benägenhet och även ålder gynnar det sig att fördröja dopet, särskilt när det gäller små barn. För varför är det nödvändigt, om dopet i sig inte är nödvändigt, att faddrarna ska utsättas för fara? För de kan antingen misslyckas med sitt löfte om de dör, eller så kan de ha misstagit sig då det visar sig att barnet har ett ont sinnelag. Vår Herre säger sannoliken, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Låt dem därför komma när de vuxit upp. Låt dem komma när de förstår, när de undervisat som vart de ska komma. Låt dem bli kristna när de kan känna Kristus. De som förstår vikten av dopet kommer hellre att frukta för att ta emot det än att fördröja det. Så han pratar emot det här om att barn skulle döpas innan de hade en personlig kännedom om Jesus, innan de älskade Jesus och var en del utav hans församling. Hur ska man då bli döpt? Det finns idag över 15 olika ceremonier som kallas för dop i den kristna världen. Och man kan ju ställa frågan, hur är det som den här ceremonin ska gå till? Här så är det från kyrkpressen en bild hur ett så kallat vuxendop går till. Spädbarnsdop är också en annan vanlig del. Det finns andra sätt man stänker vatten på människor. Det finns en hel del olika ceremonier. Och vad säger Bibeln om det här? Om man tittar på Bibeln så ser man att, som vår titel sa, det finns en kropp, en ande, liksom ni har kallats till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. Det finns endast ett riktigt dop som passar in på Bibelns beskrivning. Och hur är det, hur går det dopet till? Ja, om vi tittar på, om vi studerar i Bibeln, så kan vi finna lite ledtrådar om det här. I Matteus 3 och vers 16 så står det att när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Så fråga, var hade Jesus varit när han blev döpt? Stod han på stranden och fick lite vattenskvätt på sig? Nej, det gjorde han inte. Han var inte i någon plats och fick lite vatten hällt på sig heller, utan han var nere i vattnet, eller hur? Han behövde stiga upp ur vattnet. Han kom upp ur vattnet själv efter dopet. Dopet representeras som en begravning. Och om det är en begravning så måste man bli begravd i vattnet. Det är inte bara om jag säger att jag häller lite jord på ditt hår, kan jag säga att du är begraven då? Knappast. Eller om jag kastar lite jord på dig, så är du inte begraven. Att bli begravd, det är att helt och hållet sänkas ner. Ordet dop i grekiskan är baptiso. Och det betyder helt enkelt att doppa eller att sänka ned. Och det är därför vi har ordet dop, kommer just därifrån, att doppa. Om man doppar någonting, då sänker man ner dem helt i vattnet och sen så förs de upp igen. Det är vad dopet handlar om. Vi ska titta på några fler exempel utav det. Men var har då de här andra tankarna om dopet kommit ifrån? Under 300-talet så det var en person som blev kristen, till namnet i alla fall, och hans namn var Konstantin. Han vann en seger han var på väg till ett slag, till ett krig med sin armé. Och där så får han se en syn, sägs det. Han får se sky och rå i himlen, alltså PX, om ni har sett det på kyrkor någon gång, det här PX, det kommer därifrån. Konstantins omvändelse. Och sen så fick han höra en röst som sa, i detta tecken skall du segra. Jag vet inte om det var sant eller inte, men hur som helst så påverkade det Konstantin otroligt mycket. Och han skulle bli kristen. Och det sägs också utav vissa att han marscherade sina armé genom en flod och sa, nu är ni döpta. De hade varit hedniska krigare tidigare. De var på väg till ett stort slag. Men nu så blev de... Nu beordrades de att marschera ner till en flod, och sen kom de upp på andra sidan och nu var de kristna krigare. Och de vann en stor seger här, och därför så blev hela det romerska riket kristet. I alla fall till namnet. Men vad hände? Konstantins omvändelse. För att göra den nya religionen attraktiv för hedningarna, skriver Eusebius, överförde Konstantin de yttre ornamenten som hedningarna var vana vid till kristendomen. Brukandet av tempel som tillägnats vissa helgon, heligt vatten, fristäder, helgdagar och högtider. Att vända sig mot öster, ikoner, alla dessa har hedniska ursprung och de helgades genom att de adopterades in i kyrkan. Mycket intressant. Det här är en katolik själv som skriver om det här. Kristendomen blev helt enkelt döpt hedendom. Det krävdes ingen omvändelse, ingen förändring. Edward Goodenough skriver så här: kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riterna att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgonsnamn. Så, du hade avgudadyrkan som fortfarande existerade här, men istället för att de behövde överge sina avgudar, som Johannes Döparen hade sagt i sin förkunnelse, att de behövde omvända sig och visa omvändelsens frukter, så räckte det med att säga, nej men okej, vi döper om den här avguden, vi byter namn på honom. Och då kastar de lite heligt vatten på honom, nu är den här avguden döpt, så nu är det okej att fortsätta att tillbe honom, för nu är han en kristen avgud, eller jag menar ett helgon. Det hade varit komiskt om det inte hade varit så sorgligt. Men det här gjorde att kristendomen kompromissade med sanningen. Kristnandet av staten ledde därför i stor utsträckning till att kyrkan blev mer hednisk och sekulär. Världen övervann kyrkan lika mycket som kyrkan övervann världen. Den större delen av det romerska riket döptes endast med vatten, inte med ande och evangeliets eld. Och det smugglade in ett hedniskt levnadssätt och uppförande i kyrkan under ett nytt namn. Jag har pratat om det här, hur påvedömet förbjöd Bibeln och så vidare. Men vad hände med dopet? Här är en annan person som gjorde samma sak som Konstantin, Klodvig. Den dagen, står det, efter han levde på 700-talet. Den dagen så döptes 3000 soldater tillsammans med Klodvig. Armén marscherade längs en flod där prästerna ropade ut dopsformulan, doppade grenar i floden och stänkte vatten på dem och gjorde dem förment därigenom kristna. Så, på det här sättet så kristnades världen, men omvändelsen var inte där. Sen tyckte man det var lite jobbigt att behöva doppa folket, de skulle bli så blöta. Så på 1100-talet så gjorde man någonting annat här. I flera århundraden sedan kristenheten upprättades förlänades dopet vanligtvis genom nedsänkning. Det här är kardinal James Gibbon som skriver i Faith of Our Fathers. Han är katolsk kardinal. Så han säger då, i flera århundraden sedan kristenheten upprättades förlänades dopet vanligtvis genom nedsänkning. Men från 1100-talet har vanan att döpa genom begjutning dominerat i den katolska kyrkan. Eftersom detta utförande för med sig mindre besvär när dop genom nedsänkning. Kyrkan utövar sin handlingsfrihet att anta det mest bekväma sättet i enlighet med omständigheter i tid och rum. Här har vi igen det här. Katolska kyrkan påstår att de står över Bibeln. Och därför så kan de göra precis samma sak med dopet. Ja, det är lite obekvämt att döpa genom nedsänkning och visst, det är så de gjorde i Bibelns tid. Men vi har rätt att ändra på det här eftersom vi tycker det är mer bekvämt att bara hälla vatten på någons huvud. Och tyvärr, så antog många protestantiska kyrkor dessa katolska läror och har det fortfarande idag. Vi pratade om det igår, eller hur? Vi pratade om hur även protestantiska kyrkor behöll Roms läror. De behöll de romerska lärorna. Och Jesus ville varna dem, han ville fullborda reformationen. Och därför så kallade han sitt folk att överge de läror som inte stämde överens med Bibeln. Men många höll fast vid dem ändå. Och då kallade Jesus sitt trogna folk ut, sin trogna kvarleva, den sista kvarlevan som skulle hålla Guds bud och ha tron på Jesus. Det fanns några grupper som höll fast vid dopet och som trodde på det här som Bibeln sa. Tyckte att det var viktigt. Anabaptisterna kallades de för. Och de blev hårt förföljda. Här är en av dem, Balthasar Hubmaier, som var ledare för de så kallade anabaptisterna. Anabaptisterna betyder omdöparna egentligen. Det står så här: jag har aldrig undervisat anabaptism, men den riktiga dopet i Kristus som föregås av undervisning och muntlig trosbekännelse undervisar jag och säger att barndop gör våld på Kristus riktiga dop och står helt i strid med Kristus och apostlarnas institution. Dessa personer, på grund av sådana här uttalanden, brändes på bål och förföljdes inte bara av katolikerna men också av protestanterna. Jag sa att det var en het fråga. De som önskade samvetsfrihet fick fly över till Amerika. Låt oss titta på en sista text här i Apostlagärningarna 8. Vers 26 så berättas det om Filippus och hur han möter en etiopisk hovman. Han ser honom i en vagn. Vers 29 kan vi läsa från. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: som ett får som förs bort till att slaktas, ett lamm som är tyst inför det som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och så vidare. Vers 34. Hovmannen sa det till Filippus: jag vill fråga dig, vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Vers 35. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklarade evangeliet om Jesus för honom. Vers 36. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sade: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Ja, det är intressant. Har ni vers 37 i era biblar? Av någon anledning så är den bortplockad. Jag tror att den är en otroligt viktig vers som ska finnas där. Här har jag den på skärmen. Filippus sa det till honom: om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Han frågar: vad hindrar mig från att bli döpt? Han säger: om du tror utav hela ditt hjärta så kan det ske. Här har vi villkoret för dopet. Tror du utav hela ditt hjärta, ja då kan det ske. Då kan du bli döpt. Hovmannen svarade: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet. Där har vi igen de här hur det går till. Båda två stiger ner i vattnet och så blir de döpta. Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Han hade blivit omvänd. Han hade blivit en del utav församlingen. Förresten så dopet är inträdet i församlingen. Den person som säger att de vill bli döpta men de vill inte tillhöra församlingen. Det är ungefär som att säga till någon som man gifter sig med: jag vill gifta mig med dig men jag vill inte bo med dig. Det håller inte ihop. Församlingstillhörighet är en del utav dopet. För man blir en del utav Kristi brud. Kristi brud är församlingen. I första Korinthierbrevet 12 och vers 13. Låt mig läsa den här texten bara. Där står det så här: i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. I vers 12 så står det att kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. Kristus kropp är församlingen. Och vi blir medlemmar i den församlingen genom dopet. Vi döps för att tillhöra Kristi kropp. Och det var vad den här hovmannen hade upplevt. Så det är så som man blir en del av Guds församling. Nu kanske någon tittar på det här då och ställer frågan, men kan man bli döpt på nytt? Vissa människor har läst den här texten som vi tittade på i Efesierbrevet som säger att det finns en tro och ett dop. Och man har tolkat det som att det betyder att man bara kan bli döpt en gång. Men det stämmer inte egentligen. Förstås, ideellt sett så är det tanken att man bara ska behöva bli döpt en gång. Man blir omvänd och sedan så blir man döpt och sen så fortsätter man att vandra med Kristus. Och där så finns det en annan ceremoni som är nattvarden. Som påminner oss om dopet. I Johannes evangeliet kapitel 13 så berättar Jesus om en viktig del utav nattvarden som många församlingar faktiskt inte faktiskt har missat. Johannes 13 och vers 12 så tvättar Jesus lärjungarnas fötter. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bord sade han, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Det här skedde innan den här nattvardsmåltiden. Så tvättade Jesus deras fötter. Och han önskade att hans lärjungar också skulle göra precis samma sak. Nu när Jesus kom för att tvätta Petrus fötter så sa han, aldrig ska du tvätta mina fötter. Det var förödmjukande för honom. Och då säger Jesus, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Och då säger Simon Petrus, herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och huvudet. Vers 9, vers 10 så säger Jesus, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Jag tror att Jesus refererar till dopet här. Han säger att den som har badat behöver bara tvätta fötterna. Fottvagning, i adventkyrkan så praktiserar vi fottvagning som vi kallar det. Innan man tar nattvarden. Där man delar upp sig och man tvättar varandras fötter. Och på ett sätt blir det här en påminnelse om dopet. Det blir en påminnelse om det dop som jag har gjort. Jag har försökt vandra helgelsens stig och jag har upptäckt mer saker i mitt liv som jag vill övervinna. Och nu visar jag det genom att tvätta mina fötter. Så det är en ceremoni som är väldigt passande på många sätt. Men det finns orsaker till omdop också. I Apostlagärningarna 19 så läser vi om några från Efesus som blev omdöpta. De hade inte hört talas om den heliga ande som var en grundläggande undervisning i skriften. Och som Johannes själv hade talat om. Vi kan titta på det kort här. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom landet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom, nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade, vilket dop blev ni då döpta med? Med andra ord, har ni inte fått någon undervisning? Vem har döpt er egentligen? Och så svarade de, men Johannes dop. Så några av Johannes lärjungar hade döpt honom. Paulus sa det, Johannes döpte med omvändelsens dop och sa det åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem så kom den heliga ande över dem. Nu, här så döps de igen. De döps på nytt. Så Paulus själv trodde inte att man bara kunde bli döpt en gång. Utan det finns i vissa fall när en person inte har förstått vad dopet innebär. De har döpt sig bara kanske för någon annan tyckte de skulle göra det. I så fall kan det vara lämpligt med att döpas om. Eller att de inte har förstått vissa grundläggande sanningar i Bibeln. Och de har levt ett liv i konflikt med Guds vilja under en lång tid. Då kan det vara lämpligt för dem att överväga ett omdop. Eller om man har vänt sig bort ifrån Jesus. Ni vet, ett bröllop. Hur många bröllop ska man ha? Ja, förhoppningsvis bara ett. Men vi lever inte i en fullkomlig värld, eller hur? Så det kan hända att man skiljer sig. Och då om man ska gifta sig. Om man ska bli en familj igen, då måste man gifta om sig, eller hur? Så på samma sätt är det med dopet. Om vi har skilt oss ifrån Kristus, om vi har lämnat församlingen, då behöver man också bli omdöpt. Men ideellt sett så är det ju inte det som man skulle önska. Den här hovmannen, han fortsatte glad sin stig när han hade blivit döpt. Varenda person som jag har sett bli döpt har alltid haft ett stort leende på sina läppar efteråt. En glädje som fyller dem. Att de har fattat ett rätt beslut. En person som jag var med på hans dop, och han hade kommit från en bakgrund med droger och andra sådana saker. Och efter sitt dop så sa han att det här är det bästa beslutet jag har gjort i mitt liv. Jag har aldrig känt så rätt över ett beslut i hela mitt liv. Och han sa, jag är så glad för det här. Vet ni, den upplevelsen tror jag att många kan vittna om. Och min fråga till dig ikväll är densamma som Ananias ställde till Paulus. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Kanske har Herren talat till dig. Kanske har du funderat på dopet någon gång, men du har aldrig riktigt fått frågan om det. Jag ställer frågan till dig idag. Vad skulle hindra dig från att fatta det här beslutet? Det är inte på mina vägnar som jag säger det här, men Jesus Kristus själv har sagt, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt dig. Det betyder inte att du blir döpt här idag. Men om det är din önskan att säga, jag skulle vilja göra det här, så kommer vi att förbereda inför det. Vi kommer att ha dop här. Och om du önskar vara en av dem som är med där, så finns det en lapp som du har fått här. Och det finns några ytterligare frågor. Det står längst ner på den där sidan. Jag önskar att ni skulle ta upp den här. Om ni har era pennor, så fyll i era uppgifter där. Om du önskar att lyda Guds lag utav kärlek till Jesus, så kan du sätta ett kryss där. Eller om du önskar privat bibelundervisning. Den tredje frågan är just det här. Jag önskar att bli döpt på det sätt som Jesus blev döpt. Och om Herren talar till dig, om han talar till ditt hjärta och han säger att, mitt barn, det är det här jag önskar. Om du tror utav hela ditt hjärta, vad hindrar dig då? Varför skjuta upp det? Varför vänta längre? På Kristi vägnar så ställer jag dig den här frågan. Och under tiden att Ann-Louise sjunger, så vill jag att du ber över det här och fyller i det som är din önskan.